Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
En av mina liksom grundanledningar till varför jag gör filmer är att jag lyckas få sista ordet när jag gör en film på ett annat sätt än vad jag kan göra i verkliga livet.
Mycket mycket i hans filmografi väcker något i generationerna födda på 60-80-talen kanske. Fyra små filmer med bland annat Torsk på Tallinn och en liten film om Gunnar Relin, Soldater i månsken, Bert, Den sista oskulden, Fyra nyanser av brunt, Tinker Tailor Soldier Spy och Låt den rätte komma in. Och han var i egenskap av regissör en viktig kugge i det som i nyutkomna boken Vuxna män gör saker tillsammans kallas Sveriges mest stilbildande, hyllade och bästa humorgäng, Killinggänget. Och det var efter den lågmälda skräckfilmssuccén med Låt den rätte komma in som Thomas Alfredsson blev uppvaktad från internationella spelare. Och hur den resan inte alls varit någon dans på rosor, ja, det avhandlas om en stund i Värvets 444 avsnitt. Nu är han aktuell med en av de senaste årens mest emotsedda filmer. Se upp för Jönssonligan som skulle haft biopremiär på juldagen, men av pandemiskäl blev det inte så. Filmen går direkt till streaming istället och det föll inte i god jord hos filmens regissör som skrev ett öppet brev i frågan. Och så här förklarar han varför han gjorde det.
De som i filmens distributörer har valt att göra någon sorts affärsuppgörelse med en sån här prenumerationstjänst på nätet där filmen ska visas istället för att vänta några veckor och visa den på bio. Och hela den här filmen är gjord för biografbruk och den är dessutom finansierad av svenska folket genom gemensamma medel för att den ska visas på bio och därmed vara liksom tillgänglig för alla och envar som vill gå på biograf. Och jag tycker att det är så taskigt mot allt och alla att man inte kan visa lite stamina och lite jävlar anamma och vinna över den här pandemin genom att visa uthållighet och vänta några veckor, kanske till sportlovet och visa filmen istället. Och det finns ju många andra titlar som har valt att göra på det här viset och utan att det har varit menligt för själva filmen.
Hade du ingenting att säga till om när det gäller det här?
Alltså jag har ju mycket att säga till om när det gäller innehållet i filmen, men sen när det gäller hur den här filmen ska visas har jag ju egentligen inget inflytande. Och det här var ju verkligen som att de ryckte mattan under fötterna på en. De presenterade det här förra fredagen i ett mejl som låg i morgon e-posten och de förväntade sig någon sorts hurrarop för det här under följande eftermiddag. Mm. Jag har levt och arbetat med den här filmen i över 3 år och jag tycker att jag skulle ha bemötts med någon sorts större respekt i att de kunde ha diskuterat eller pratat med oss som har hittat på och gjort filmen. Det var ett beslut som var av överkörningskaraktär, ska jag säga.
Det togs över huvudet på er liksom?
Ja, det kan man verkligen säga. Och fanns inte en chans att göra några påpekanden eller någonting. Och fort skulle det gå. Jag är jätteledsen och förbannad över det här. Och jag tänker på att det är så många företag, andra företag i samhället som liksom som visar uthållighet och generositet i de här tiderna och inte tänker på sina stålar i första hand. Det var någon som sa, men är det inte en ganska bra jämförelse med till exempel Dagens Nyheter som ju under nästan hela det här pandemiåret har öppnat sin tidning för allmänheten, för alla en var att läsa och liksom fördjupa sig i vad som händer i världen. Det är liksom en gest som är i helt motsatt riktning mot vad det här är som är att man öppnar, bjuder in men också skapar god vilja kring sitt varumärke. Även om det här är en tidning och vi har gjort en film så tycker jag att det är precis bland det mest provocerande beslut som man har hört talas om, att man ska låsa in det här på en kommersiell tv-kanal eller så här streaming-sajt. Och dessutom när biografnäringen är på knäna, det är också en omoralisk komponent i det hela. Alltså så kämpigt som de svenska biograferna har nu, det är så supertaskigt att detta sker.
Mm. Samtidigt kan man väl säga att en biograf per definition är en betalvägg.
Det är det väl inte. Med, alla och en var kan ta sig till en biograf och det kostar ju pengar att driva en biograf och hålla den varm och ren och ställa fram popcorn och allt vad det kan vara. Det är en, så att säga, en, och det finns många olika operatörer inom biografnäringen. Det här är lite svårt att förklara i telegramform, men det är en helt annan situation än att driva abonnemang på ett av Sveriges minsta sådana här sajter. Det är ju deras avsikt att de vill driva abonnemang till sin tjänst. Och, jag har ingenting emot de här C-more. De är säkert duktiga på det de gör, men jag tycker inte att nyproducerad svensk film ska ha premiär på internet.
Jag hör dig, men när man gör en uppgörelse med en streamingtjänst, får inte vi skattebetalare en del av dealen ändå?
Nej. Det är ju en fast summa som försvinner in i filmens ekonomi och som täpper till de största hålen. Men alltså det svenska filmsystemet är ju att det går pengar från köpta biljetter tillbaka in i svensk film. Vi står ju inför en jättestor förändring inom film- och biografnäringen, men det känns märkligt att filmbranschen själv slänger in sina egna stackars filmer in i den här brasan. Det är helt obegripligt hur de sätter hela bionäringen i sank på det här viset.
Mm, jag fattar. Har du bränt några skepp nu?
Jag tycker att det känns viktigt att säga till när folk har tänkt snett och om folk skor sig ekonomiskt när det är i krislägen. Jag tycker att det är rimligt att man säger ifrån då. Jag ska ha svårt att se mig själv i ögonen i spegeln på morgonen om jag inte hade sagt till om det här.
Stort tack för att jag fick komplettera intervjun, Thomas. Ska vi rulla det samtal vi gjorde för ett litet tag sedan?
När jag ännu var ung och lycklig.
Thomas, hur står det till?
Det är bra. Jag har varit med om en omtumlande upplevelse. Jag har av någon anledning varit med på spåret och varit och spelat in det. Och det är en oerhört stress på slag.
Ja.
Det är, om jag ska sammanfatta det för min del i alla fall, det är liksom att sitta i ett tillstånd där man ska vara underhållande och kunnig på någonting som man överhuvudtaget inte kan förbereda sig på en sekund i 2 timmar.
Sen står du ju inför en filmpremiär, det var inte igår.
Nej, det var ett tag sedan nu.
Vad tänker du om det?
Jag brukar säga att filmproduktion har tyvärr inget triumfens ögonblick. Det är ett ögonblick som är väldigt utbankat liksom i många små sensationer. Goda som onda. Och en filmpremiär känns väldigt sällan som om nu gick vi över målsnöret. Jag tror att det är mycket definitivare om man gör en teaterföreställning eller så här. Och så att den här filmen har varit färdig ganska länge och legat i skåpet, så det kommer vara lite någon sorts återseende mera än en premiär, eller att man snubblar över målsnöret.
Jag hade ju någon här, jag vet inte vem det var, som sa att filmen blir ju till först när den möter sin publik. Ligger det någonting i det?
Det är väl en av flera möjliga sanningar. Jag kan ju också tänka på att filmer blir också det som de blir några år efter. Det är väldigt svårt att veta vad som blir hållbart. Mm. Och vad som har så pass hög densitet att det liksom tål att återvända till. Och då är faktiskt inte de första reaktionerna alltid de som det sen kommer att bli. Så saker och ting förändrar sig lite grann med tiden. Jag tycker också att det finns en tid i tillblivelsen av en film som är väldigt lycklig och som är egentligen en stund innan man börjar sätta fingrarna på skrivbordstangenterna. Skrivbord, vad säger man? Skrivmaskinstangenterna. Mm. Och det är när, som är ju ett lite gudalikt tillstånd, det är när man kan bestämma egentligen lite precis vad som helst. Man bollar med stora sjok till höger och vänster. Nej, men vi befinner oss på 1800-talet. Nej, vi gör det till en framtidshistoria. Nej, den där kommissarien är en flicka. Nej, det är en ung pojke och så vidare. Man kan leka med de här grundelementen i en berättelse. Det, där gör man ju filmen jättemycket, ska jag säga. Mm. I det där tillståndet som är så lyckligt.
Då är det ju också väldigt enkelt. Alltså att ändra. Sen när du har hyrt alla skådespelare, då är det ju skitsvårt.
Det blir svårare ju längre in man kommer. Ja, det kan man säga. Mm. Det blir mer... Det blir så mycket detaljer så det blir tyngre, så att säga. Mm.
Det är roligast i början, är det du säger?
Ja, jag tycker det. Många blir väldigt oroliga, har jag märkt, av att när man säger kring ett bord när man ska spåna på en idé, om man slår sig ner och säger, ja men det ska vara Jönssonligan, och så är det någon som säger, nej men det kanske inte är Jönssonligan, det kanske är Fyra fiskar. Nej men vänta ett tag, vi skulle ju göra Jönssonligan, var det ju sagt, med de här gubbarna som vi vet vad hur de säger. Ja men testa tanken, det kanske är Fyra fiskar. Det kan många bli väldigt oroliga av och vill inte att saker och ting, att trådar är för löst knutna, att varpen är för slapp liksom. Själv tycker jag det är superroligt när det är helt öppet och trivs ganska bra där. Men jag har nog iakttagit att de flesta gör inte det.
Men den här vita canvasens oändliga vithet, eller vad man ska säga, är ju kanske obehaglig.
Jo, det är det. Och det kan ju vara så pass fritt att det är liksom... Ja, men det är inte en podcast, det är en runsten som vi meddelar oss med. Och det blir för mycket för de flesta och omfatta. Men jag tycker det är härligt.
Mm. När började du jobba så då? Alltså fisk- och runstensmässigt?
Ja, jag tycker det... Ja, men det har jag nog alltid uppskattat att ha... Att börja där. Det var ju också en ganska... När jag började jobba med Killinggänget så var det... Eftersom vi har ju liksom... när vi har arbetat tillsammans så har vi haft någon sorts så här kreativt vetorätt. Vilket betyder att man liksom alla... Om man skriver under gemensam signatur så måste man också ha rätt att säga... Fan, det här vill inte jag stå för. Och det ska man... den där rätten ska man inte utnyttja för ofta och för framförallt inte för sent i processerna. Men det har hänt att enskilda medlemmar har sagt liksom 5 i 12, nej men det här blir inte bra. Vi måste riva upp alltihopa. Ja men nu står ju hela dekoren har vi byggt upp och alla kläderna är sydda. Och alla människor är bokade och det ena säger, ja men det går inte, det är för dåligt där, vi skriver om. Och då har det hänt att vi har gjort det. Och det har varit bra. Det kan man inte använda som metod, tror jag. Men att absolut ha som en i färglådan liksom, att ta till om det inte blir bra. Att kunna våga göra om sent. Det har jag lärt mig i det samarbetet och det har jag försökt applicera också på annat. Våga kliva fram när man känner att man har något bättre.
Jag vet inte om det går att prata om i de här termerna, men jag har fått fram med att du ser Snömannen, filmen som kom ut 2017, som ett misslyckande. Ser du den som ett misslyckande, eller kan man prata om det i de termerna utan att du sabbar några relationer?
Ja, men det kan man väl göra. Det är alltså på så vis att det står att en film som är regisserad av mig, och då, om jag skulle gå med på den etiketteringen, så är det ett misslyckande. Det är inte min film. Den blev förändrad och påverkad så mycket av andra människor, så att jag ville inte sätta mitt namn på den. Men det tillät inte mitt kontrakt. Mm. Så det står mitt namn på den, men jag tycker inte att det är min film. Men om man skulle gå med på det, så är det i så fall ett misslyckande.
Jag hade ett par frågor faktiskt på Jönssonligan som jag missade där när vi pratade om den. Så jag kanske kan få ta dem nu.
Ja.
Har ni byggt en ö?
Vadå för ö?
Den här skroten känns som den är på en ö som inte finns.
Vi ville göra, kanske ska förklara för lyssnarna, ja, att Jönssonligan bor på en nedlagd fabrik. Det här gestaltas inte uttalat i filmen, men vi hittade på att Sickan Jönssons farfars far uppfann en skrivmaskin någon gång i slutet på 1800-talet, som sen blev en industri som hette Index skrivmaskiner. Och Sickans far, som då är tredje generation, han fästade upp hela arvet och försvann med någon Scandal Beauty och lämnade fabriken i konkurs till sin son, som är då Sickan, som är då uppvuxen på den här fabriken. Och så tänkte vi oss att det här fabriksområdet ska ligga ganska centralt med Stockholm som fond, men som ett eget litet rike, en liten enklav. Och så har jag länge varit väldigt förtjust i och fascinerad av Essingeöarna, för de är jäkligt speciella. De verkar ha sin egen lilla stil och sin egen stadsplan och sin egen, som små riken i riket. Och så placerade vi den här fabriken på en tomt som finns på Stora Essingen.
Aha, okay.
Men där finns det inget i verkligheten. Men den här fabriken har adress Stora Essingen. Och många kommer kanske tänka, ja men det där har jag väl sett någonstans, eller har jag det? Mm. Lite så.
Ja. Mm. Okay.
Så att den är ju då, den har vi ju mixtrat ihop, den där fabriken, på den här adressen som inte finns.
Ja, jag fattar. Och var stod den faktiska fabriken som ni filmade i?
Ute på Barkarby flygfält, ett gammalt militärflygfält.
Okay.
Som jag är osäker på om det existerar fortfarande, men för de bygger så väldigt mycket där ute.
Och sen tänkte jag också på att den är gradad som en vuxen film.
Det har inte jag tänkt på.
Men den är ju liksom, om du går och kollar på Lasse Maja 2020 eller 2019, så är det väldigt pastelligt liksom. Och då tänker jag mig att man gör det för att appellera till någon slags barnpublik. Men medan du liksom gick på en robust,
okay.
Nikotingul rating.
Aha, okej. Okay. Ja, det var spännande att höra. Det har jag inte tänkt på.
Nej,
jag har bara följt. Det där är så jäkla svårt när man ska liksom formulera en look på en film.
Ska vi bara förklara för lyssnarna vad en grading är? Det är väl ett slags filter som man lägger på hela filmen?
Det kan man väl säga. Man, idag så är det nästan ingen som filmar med kemisk film, utan det är digitalt process. Och då kommer ut ur kameran något som kallas för råfiler, RAW, som säkert står för någonting, men det är ett ganska talande ord, raw, alltså att den är obearbetad i kontrast och färg och lyster och allt vad man kan. Så kan man ställa in liksom att nu vill jag att hela filmen är lite stålgrå och dyster och färgfattig, eller så kan jag göra den varm och mustig, alltså upp till en gräns. Informationen måste finnas i bilden, i kostym och scenografi och i ljussättning och allt vad det är. det är också en del av den visuella såklart. Men det händer väldigt mycket i den här sista digitala bearbetningen av när man sätter en sorts look på filmen. Mm. Och där kan man göra väldigt mycket och där kan man åstadkomma just det här som du beskriver. Du upplevde att det var liksom en vuxen look på det. Och det anslagade mig, men det är ju alltid kul att höra.
Finns det sådana moment i filmmakandet som du kanske inte är så intresserad av? Eller förstår du vad jag menar? Eller är du... Är det liksom...
Jo, det är jag superintresserad. Ja. Och väldigt deltar ju jättemycket i det. Men det finns många vägar man kan ta till att formulera en look. Men när vi skulle göra Låt en rätte komma in så diskuterade Van Hoytema som fotograferade den filmen lite grann grundpelarna visuellt. Och då försökte vi, en väldigt svår nöt att knäcka där var hur ser vitt ut? Eftersom det är en film som utspelar sig oerhört mycket i vinterlandskap och i snö. Och vitt på film är väldigt ointressant. Det blir liksom bara stora hål på bioduken.
Ah, okay.
Så man måste ju försöka få tag i ytan på snö. Så att man ser den, så att man ser strukturen. Och snö, som bekant, har ju många uppenbarelser. Och nyfallen snö och gammal slaskig snö och allt vad det kan vara. Mm. Det var en av de stora utmaningarna, att försöka få tag på snöstruktur som är så närvarande i filmen. Och då försökte vi titta på bilder, och vi tittade jättemycket på måleri för att försöka se om vi kunde hitta någon bra referens i målarkonsten hellre än att titta på film. Jag brukar försöka undvika att kolla på andra filmer när jag gör film. Och då hittade vi en bild från Vatikanen av Rafael som har gjort någon väggfresk där vitt är liksom grålavendel. Väldigt tunt grålavendel. Och där började vi liksom i den där tavlan. Så då gjorde vi ett utsnitt ur den där väggfresken. Vi skar ut ett parti som innehöll prover på de färgerna och strukturerna. Och det var liksom nyckeln till hela filmen. Så att alla avdelningar hade den där bilden när de skulle plocka fram en kostym eller en halsduk eller en matta eller ett tapet eller vad det var. Det skulle liksom antingen hämta färgen ur den där tavlan eller passa till.
Mm. Kontrastera eller
passa till. Mm. Så då... men jag kommer också ihåg att jag använde liksom mer subtila referenser så som att det ska lukta soprum här inne om fotot. Mm. Det kan man också säga. Mm. Liksom. Och det tyckte jag han lyckades med i många miljöer där, att det luktar soprum. Mm. Och det går ju fint. Men, så att man får skaffa sig ord och referenser för att kunna enas om saker när man jobbar.
Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du fick en intressant kanske fråga från Twitter faktiskt. Jag berättade att jag skulle träffa dig, och då skrev Henrik Nyblom, fråga hur han ser på method acting.
Ja, det är väl bra. Alltså, om jag ska förklara för publiken, så brukar man säga att method acting handlar om att man på ett väldigt personligt sätt går in i en roll så som att man själv var den där rollfiguren dygnet runt i samband med en sån här... Om jag ska spela massmördare, så ska jag liksom försöka begripa hur det är att vara massmördare och att liksom vara den här personen till en grad så att jag börjar bete mig nästan som en massmördare.
Om vi pratade om Snömannen förut, som då kanske lite mindre lyckat. Tinker Tailor Soldier Spy, är du nöjd med den?
Det var en väldigt, på många sätt, lycklig tillblivelse. Sen var det rätt hårda tag i klipprummet, där vi hade en hel del meningsskiljaktigheter hur den skulle klippas. Men vi kom överens till slut, och den liknar väldigt mycket det som jag såg innan. Jag hade slagit igenom den här filmen, vampyrfilmen Låt den rätta komma in, och fått ett väldigt stort gehör internationellt på att göra då någonting engelskspråkigt, och det var ganska förvirrande, ska jag säga. Jag blev anfallen av hur många erbjudanden som helst om Mumien anfaller och varulvsspindlarnas hemliga hämnd och, ja, men du vet, grejer som... Och jag har aldrig tänkt att jag är någon skräckgubbe precis, eller kan något särskilt om det. Jag tänkte att den här filmen handlar om att det är en, i viss mån en kärlekshistoria, men också en sån här mognadsberättelse liksom. Det är inte en fas på skräckerit, utan det var något som kom med.
Säger man coming of age på engelska?
Ja, så coming of age drama. Och jag tyckte inte att alla, alltså det kanske inte någon annan visste vad jag kunde och inte kunde, men det var sådana erbjudanden som kom till största del. Sen efter ett par år så dök det här upp med Tinker Tailor, som var i viss mån begagnat lite grann av ett annat gäng som hade förutsatt sig att göra det, och de hade inte fått ihop det kreativt riktigt. Men då träffade jag filmens producent som heter Tim Bevan på Working Title i London, och Johnny Carré som heter David Cornwell på riktigt. Och snackade om det här, och jag måste säga, jag vet fan inget, eller visste fan inget om några spioner eller vad, mer än de flesta liksom, eller kalla kriget. Men de här personerna var fantastiskt fina, och jag kunde tänka, men de här kan jag hänga med. Och de, om man liksom delar en frekvens med varandra. Så det var nog det som avgjorde. Så här, men det här är nog någonting som jag vågar gå in i. För det här handlar om de här människorna som håller på med det här spionerandet. Det måste vara väldigt ensamma människor. Jag vet mycket om ensamhet, för jag känner mig ensam mycket. Och jag tror jag kan berätta om det. Och det var det som gjorde att jag ville göra det, eller vågade och ville göra det. Och så fick jag också en... När jag läste och pluggade för den där, så fick jag en idé av att kan den här filmen, som också handlar om svek, eftersom den brittiska underrättelsetjänsten är utsatt för en svikare, en mullvad. Om man kan få känslan av att öppna fönstren i ett unket rum och släppa in frisk luft i slutet, när man har fått tag på den här jäveln som har förrått dem, då tror jag att det kan bli riktigt bra. Och då hittade jag den här låten. Nu är den återutgiven för att den var med i filmen. Jag hittade en gammal inspel med Julio Iglesias som sjunger La Mer. En live-inspelning på Olympia i Paris. Och den har precis allt det där. Det är allt som inte är unken, fuktig tweed, cigarettrök och lysrörsbelysning. Det är liksom den spanska löftet om den underbara spanska rivieran. Kan vi åstadkomma den där känslan i slutet på filmen, då har vi fan ett bra ankare. Och när jag spelade den där låten för alla inblandade under processen, så var jag fattar. Ja, skitbra. Säg inget mer. Behöver inte förklara. Fattar precis. Så den var faktiskt med liksom ända från införsäljning och när vi liksom planerade upp hela grejen och raggade skådespelare och allting, så var den där låten med som filmens antites på den vänster.
Men i ditt sommarprat, det är inte purfärskt, du är 15 år gammalt. Ja. Men där pratar du om att det liksom kändes som att du, de första 25 åren i ditt liv, kändes som att du gick runt med en bajskorv i pannan.
Mm.
Vad betyder det?
Jag tror att att min identitet, jag upplevde det som min identitet var väldigt behäftad med eller relaterad till min pappa. Och att jag kunde liksom på nästan dagligen uppleva att folk uppförde sig olika beroende på om de visste om vad mitt efternamn var eller inte. Mm. Och det gör ju att man, att jag blev, tror jag, reserverad för människor, och att jag liksom hade svårt att se mitt egen värde. Blev väldigt svårt att bli tränad i att bli tagen för den jag var själv då.
Mm, mm. Och sen tänker jag också, eftersom du ju så tidigt började jobba med tv och film, så tänker jag mig att du då kanske gick runt med någon slags misstanke om att du fick någon slags special treatment för, på grund av vem din pappa var liksom.
Jag tror att jag kan komma ihåg en sorts sensation om jag är 5 eller 6 eller 7 år av att en filmkamera kan stanna tiden eller konservera tid. Att det är en tidsmaskin. Man kan spela in en bit av tiden och spara den och sätta ihop. till en berättelse eller ett dokument över något som har hänt. Så där finns det en pusselbit som är att tänka i film och förstå vad man kan göra med det. Sen hade jag ju liksom en fördel i att kunna på nära håll iaktta hur filmen gjordes. För jag var med väldigt mycket på filminspelningar och fick se hur det gick till. Sen en annan pusselbit är också att jag fick nog kontakt med min pappa, som var ganska svår att få kontakt med, genom att tänka på de här sakerna och vilja de här sakerna. Så det var nog en kontaktannons lite grann till farsan.
Mm. Mm.
Det är också en viktig del.
Mm. Hur gick det då? Vad tyckte han om det?
Men det var nog lyckat på så vis att jag fick hans uppmärksamhet kring det här. Men han var inte särskilt liksom deltagande eller uppsökande. Och inte särskilt bekräftande eller varken positivt eller negativt.
Mm. Är din mamma i livet?
Ja,
ja.
Det är hon.
Ja.
Hon är 87 år gammal.
Hur var er relation när du växte upp?
Min mamma har varit ett ankare i familjen och hon har betytt jättemycket för mig.
Det är väl naturligt för dig eftersom du ju alltid har varit Hans Alfredssons son så att säga. Men det faktum att du liksom alltid, eller inte alltid antar jag, men att du så ofta får förhålla dig till det. Vad tänker du kring det?
Det var väldigt närvarande i min, när jag var yngre. Nu är det inte så.
Bajskorvsåren.
Ja, men precis. Ja, nu är det inte något särskilt med det, tycker jag. Även hans gärning har väl börjat falla i glömska av naturliga skäl. Liksom. Det är inget man kan gå omkring och tänka på hela tiden. Det som det är med det där, och jag tycker inte heller att det är något besvärande om folk är nyfikna på det eller vill fråga om det eller prata om det. Det ser jag nog mer som något fint eller något. Att jag kan vara stolt över att han har gjort många människor glada eller bjudit på mycket. Han slet ju ut sig väldigt mycket för andra människor. Eller, ja, han är en otrolig livsgärning som man kan känna sig stolt över. Om man nu kan vara stolt över någon annan. Jag har däremot inte liksom någon särskild expertis. Eller det kan vara många som söker någon sorts gemensam plattform i att typ citera någon Lindemann-sketch.
Punkrockare Trindemann Lindemann! Far åt helvete! Det är ett sätt att säga välkommen, förstår jag.
Just då. Alltså, jag kan inte dem alls, jag vet inte alls vad de går ut på. Någon kan jag, har jag väl hört här och där. Men som kan liksom söka någon sorts, eller folk vill fraternisera genom att prata om någonting från någon film eller bok eller sketch eller vad det kan vara. Och då fattar inte jag vad som menas. Liksom. Och de kunskaperna har jag inte riktigt. Eller jag.
Ska vi bara beröra Bröderna Lejonhjärta?
Kan man göra, berör på bara.
Blir den av?
Jag kan inte svara på det.
Nej.
Jag skulle vilja det.
Mm.
Mm. Men det kan jag inte svara på. För det är för råddiga omständigheter. Kanske det.
Du, vi går in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut nu.
Vad spännande.
Ja. Mm. Hur mycket tid har du lagt på rakning, tror du?
Jag kan nog höfta. Skägget växer långsamt, så det är nog mindre än medelmans raktid, men hur många timmar det är, det kan jag inte svara på.
Men det är nog ett par veckor i alla fall.
Ja, det ska jag tro.
Ja. Vad har du för tankar om Rodel?
Finns det inte en James Bond-film med Rodel-inslag?
Kan du mycket väl göra.
Och där det också avled en stuntman, tror jag, under inspelningarna av den där sekvensen.
Mm-hmm.
Och att det har en fantastisk förutsättning för en stark fartupplevelse om man filmar Rodel inifrån Rodel-kälken, eller vad fan heter.
Ja, just det. Mm.
Eftersom det har liksom sidor i den där banan som skulle vara väldigt nära kameran, så det blir en hysterisk fartupplevelse. Det skulle vara rätt kul att vara med om och åka Rodel. Det har jag aldrig gjort.
Nej. Slutligen då, när handskades du med ett CV senast?
Ja, men det är inte så sällan, för det i samband med sådana här lanseringar av olika slag så brukar de som är pressansvariga brukar sammanställa någon sorts sån här CV eller resumé om vad man har gjort. Och då får man titta på det där och så ibland så rycker man undan någonting och sen kanske man lägger till något som inte står med.
Mm.
Så det är väl någon sorts CV. Men alltså i bemärkelsen att jag har behövt lägga fram så där i jobbansökan. Det vet jag inte om jag har gjort någon gång.
Där stänger vi det avsnittet, och då undrar jag bara, sitter du och läser nya manus nu i jakt på nästa jobb?
Nej, men det är ganska så kärva tider nu, och framförallt långfilm är ju det är väl en del av kulturlivet som håller på att vittra en del. Det är liksom att det är svårt att tänka sig att biografen kommer vara en sån här naturlig del av samhällslivet som det har varit. Biografen har ju svintufft just nu, och det har ju inte de här strömningstjänsterna till exempel. Och det kommer nog bli ganska stora förändringar, och det är svårt att gå omkring och skaka ihop en långfilm just nu.
Mm.
På alla tänkbara sätt. Men jag läser lite grejer och funderar över lite grejer.
Mm.
Men jag har det är inte särskilt konkret vad jag ska hitta på.
Nej. Spännande. Två snabba frågor till då.
Mm.
För jag tänker på att du är ju så välklädd alltid. Äger du ett par mjukisbrallor, eller är du liksom som Colin Firth i A Single Man?
Jag äger ett par mjukisbrallor. De är inte väldigt slitna, det är de inte.
Okej.
Men det kanske ger lite stadga åt en sladdrig själ att ha en struken skjorta här. Mm. Sådär.
Mm. Kommer Killinggänget någonsin göra något igen?
Det ska nog mycket till. Om man tittar på Killinggängets sammanlagda produktion, så är det liksom med glesare och glesare frekvens som det har kommit ut någonting. Att göra dråpliga lustigheter är ju något som hör en viss ålder till, och ett visst sinnelag som man kanske inte har när man är över 50. Och då måste man hitta en form för det där som passar sig. Det är liksom Man kan lätt fantisera om att man skulle vilja se Monty Python göra den döda papegojan-sketchen igen. Men när man verkligen gör det så är den liksom lite slappare och lite sämre. Och gubbarna ser inte lika dana ut och inte lika påt. Liksom. Så man måste ju hitta något som passar livssituationen, och att man också är i en position i samhället där det passar sig inte att vara liksom ironiskt vevande på den vänster när man själv hör till etablissemanget. Så det, jag tror att vi skulle kunna göra någonting absolut om man hittar den rätta positionen från vilken man talar liksom. Jag har nog ingen svar på det, men egentligen ingenting som hindrar, tycker jag.
Nej. Vill du rekommendera något?
Jag tänker ofta på att män inte vänder sig till barn. Tittar på eller talar till barn. Och att det finns så mycket roliga samtal och spännande frågeställningar som uppstår när man snackar med barn. Jag försöker göra det så mycket jag kan. Och jag skulle rekommendera alla medkillar att göra det lite mer. Att det finns mycket kul att tänka på och snacka om.
Stort tack för att du kom.
Tack så mycket.
Ja, Thomas Alfredsson, och när du nu poppar popcorn och slår dig ner och ser Jönssonligan på juldagen, tänk vilken otroligt vuxen grading filmen har. Men en annan stark film med Thomas i huvudrollen, det är ju Uppvärmning, som du hittar på instagram.com/varvet. Nästa vecka möter du den här rösten i Varvet.
Munklivet gjorde mig mera lekfull. När man, dina lyssnare, hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så kan det låta tungt.
Visst är det den ljuvliga ex-munken Björn Nattic och Lindeblad. Ett samtal jag aldrig kommer att glömma. Ska jag heller inte glömma att säga att det här Värvet gjordes av mig, Kristoffer Triumf, och Mattias Nordgren, och att det mesta annat sköts av Acast. Tack för idag, hörs snart, puss och kram. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.